Podplay.
Innan det här avsnittet börjar så vill jag bara berätta att det är uppdelat i del 1 och del 2.
Det är liksom, jag fick klä upp mig hela tiden. Varje kväll så hade jag en lång klänning eller jag kunde inte gå omkring i mysbyxor, eller om jag hade sportat då luktade jag svett, eller det tyckte han var äckligt. Så han kunde säga saker, sen kunde han säga så bara, men det där var ju inte så trevligt. Ja, jag har inte sagt, jag fattar inte vad du pratar om. Nej, det här har jag inte sagt. Stämmer inte. Så började han då, och då började jag, sa han inte det, eller hur var det nu och sådär. Och han blev mer och mer aggressiv. Och han kunde rycka tag i barnen eller slå dem med handflatan i huvudet. Och
hej och välkomna till Älskade psykopat. I den här podden möter vi män och kvinnor som anonymt berättar sin historia eller erfarenheter som de haft med en psykopat eller narcissist. Det kan både vara inom en kärleksrelation, vänskapsrelation, inom familjen eller på jobbet. Och vad är egentligen en psykopat? Ja, det kommer vi ta reda på här. I Älskade psykopat får vi höra verkliga berättelser som sällan annars får ta plats. Det här är en podd som berör på djupet och som jag hoppas både kan hjälpa, stötta och förändra. Jag som gör podden heter Emily Olsson och jag är både journalist och diplomerad relationsterapeut. Och det var ur en egen erfarenhet som idén till den här podden föddes. Veckans gäst är Jeanette. Välkommen hit till podden.
Tack så mycket.
Kan du börja med att presentera dig lite kort?
Ja, jag är en medelålders kvinna och jag har 3 barn.
Hur kommer det sig att du skrev in och ville vara med i podden?
Nej, men jag tänkte att jag kan, av min förhoppning att jag kan hjälpa andra kvinnor och män faktiskt som har varit i en sån här situation som jag har varit i. Och då tycker jag det är viktigt att det lyfts och kommer fram och om jag kan hjälpa till på något sätt.
Mm. Och vad är det din historia handlar om?
Min historia handlar om att jag har levt i nästan 20 år med en man som inte har eller behandlat oss väl, och med oss menar jag mig och våra barn. Och att det var kontroll, han hade ett enormt kontrollbehov. Och sen så handlar det ju lite grann om vad som händer när man lämnar en sån person som man har levt länge med, och man tror att det ska bli lugnare eller att man ska kunna börja leva sitt eget liv. Att man som mamma så har man ju ett ansvar att skydda sina barn, det var så jag tänkte. Och sen så när man lämnar den här personen så eskalerar det. Så blir det ännu värre med olika typer av våld eller utsatthet. Man tror att man kan få hjälp av olika typer av myndigheter och så. Eller, ja, man blir väldigt ensam i det. Mm. Och det är jättesvårt att ta det här steget att lämna. Vi träffades på ett jobb. Han var en chef där och jag var extra anställd kan man säga. Och det var på en mässa och vi råkade hamna på samma lunchraster och sånt där, och vi satt och pratade. Vi hade väl roligt tillsammans och så. Och sen så efter ett tag så liksom inledde vi en relation. Då han uppvaktade mig ganska mycket. Det var blommor och presenter. Och han kom och han var väldigt romantisk. Och han gillade fart och fläkt och liksom var lite spännande. Och jag tyckte ju det var spännande. Jag var ju också en person som jobbade väldigt mycket. Och hade liksom många gärna i elden och tyckte om när det var utmaningar och var inte rädd för att prova på nya jobb eller nya saker eller sådär. Så att så vi hittade väl varandra på det sättet, skulle jag säga, att vi liksom blev tillsammans. Att vi var väl eller lika, men han utmanade mig väl lite grann, kan man säga.
Och vad hände därefter, precis när ni, när det här första mötet eller så?
Nej, men han började uppvakta mig ganska mycket. Och vi inledde ju en relation. Och vi hade jätteroligt tillsammans i början. Men så fort man hade någon diskussion och sådär, så blev det alltid att man kunde liksom inte riktigt tycka någonting annat, eller man kunde inte ha någon annan åsikt och sådär. Om man hade det, så blev det lätt bråk. Och det var väl då jag kände att det var första, så jag var konstigt, man kan inte ha andra åsikter eller man måste tycka likadant, för då blir det lugnt. Men så fort man hade en annan åsikt så, eller tyckte något annorlunda, så blev det ganska heta diskussioner. Och då döpte han mig till, eller han tyckte att jag hade ett alter ego då. Den här jag då var en person, och sen när jag sa emot eller hade diskussioner och sådär och inte höll med honom, så sa han på skoj att jag hade ett alter ego som han döpte då. Så jag hade ett eget, eller att han hade ett eget namn för henne. Och så fick jag till och med gå till en perrong när vi var ute eller reste och vinka av henne. Nu sätter du henne på tåget liksom. Och så stod jag där på en perrong och så tog han kort på det, och så fick jag säga farväl till det här alter egot då. Och jag tänkte så här, ja, det var väl en rolig grej, men ändå så hade jag började jag tänka, ja, det är lite konstigt ändå att man inte kan ha olika åsikter om saker. Men så började han med att, och så blev det lite så här, ja, men jag kom ifrån landet då, och jag hade oftast liksom jeans och någon reklam-t-shirt, för jag jobbade på olika ställen, restauranger och allt möjligt. Och då tyckte han, inte ska du ha reklam-t-shirt här, utan kom här så tar jag med dig till stan. Och så kunde jag få gå och välja ut liksom kläder, eller han ville ju att, liksom, han var ju med, men att jag fick välja ut andra kläder, till exempel finare kläder, märkeskläder, dyra kläder, väskor, och han betalade ju det här då. Vilket jag tyckte var ju smickrande liksom, på ett sätt. Så tänkte, ja, men, eller det blir ju lite, ja, men ändå romantiskt, man är ung och blir lite bortskämd och inte varit det förut och sådär. Så då blev det dyra gåvor, det blev blombuketter. Han kunde komma upp på jobbet med jättestora blombuketter. Jag tyckte det var jättepinsamt, för jag är inte sån typ av tjej liksom, eller så. Jag är liksom mer, men tycker om att vara, liksom, ja, men eller smälta in ska jag inte säga, men jag är inte sån här som behöver visa saker eller få uppmärksamhet på det sättet. Men han tyckte det var viktigt liksom inför andra att visa då. Eller liksom ge blombuketter, och han fortsatte med det fast när jag sa nej och sådär. Men ja, det var, och så fick man liksom, det var han köpte en bil till en, och det var resor, och jag stod alltid på med att jag ville betala för mina resor själv. Och jag hade en lägenhet inne i stan. Och han tyckte väl att den var för liten. Och inte skulle man bo där. Och så började det med att, liksom, att vi skulle flytta ut då, utanför stan istället, för det var bättre. Och då gjorde jag mig av med lägenheten då. Och så flyttade vi ihop till en lägenhet som han köpte, som står i hans namn då. Och sen var det liksom, vi levde ganska mycket i hans värld med de vänner han hade och hans familj. Min familj blev mindre och mindre, och mina vänner umgicks jag mindre och mindre med, för de var ju inte framgångsrika, tyckte han. Eller att de var, att de kan man väl inte umgås med. Eller de hade olika typer av yrken som han inte tyckte var något. Han hade väl ingen nytta av det egentligen. Så det blev att jag avskärmade mig från mina vänner. Mer och mer. Så att jag hade nästan ingen kontakt med dem. Och om jag hade, skulle träffa dem och så, då var han nästan aldrig med. Utan, eller så blev han oftast sjuk eller så.
Mm. Levde han en, alltså om du skulle berätta lite mer om hans liv, han verkar ha levt en väldigt god levnadsstandard och så. Vad hade han för typ av bakgrund?
Ja, men han hade en mycket liksom, ja, men väl ekonomisk grund och hade levt eller var uppvuxen med pengar. Alltså bodde i fint hus och umgicks med framgångsrika människor och så. Så att han hade det ju bra, eller bra ställt. Och de hade ju rest jättemycket och åkt skidor jättemycket och du vet, varit utomlands och stora fester på somrarna och det här lite flådiga. Mm. Då var lite, han var strulig i skolan. Han hade ju inga bra betyg alls i skolan. Och skolkade väl mycket liksom och sådär. Och hans han hade en rörig uppväxt, trots att det låter väldigt glamorös, han är en väldigt hård pappa, så karriärsmänniska och väldigt aggressiv, otroligt charmig och trevlig, men ändå liksom hade misshandlat honom när han var liten då. Men när man först mötte dem så var det ju väldigt vad ska man säga, alltså när jag kom dit så var det liksom att alla kramades och pussades och de var så himla kärvänliga. Jag tänkte bara, åh gud vad fantastiskt liksom. De var så otroligt ödmjuka, gulliga mot varandra och sa hela tiden att de älskade varandra och du vet såhär. Och så tänkte jag, men ja, det var ju helt fantastiskt. Men sen när man väl började lära känna dem mer så var det ju inte så fantastiskt som det let eller såg utåt då.
Mm.
Så han hade ju en brokig bakgrund absolut, eller uppväxt då, fast ändå så var det ju de var ju välbärgade liksom och så, men ändå bakom den här fasaden så fanns det ju någonting annat.
Mm. Och hur utvecklar sig er relation framåt? Du har ju nämnt här några första tidiga varningstecken och hur han behandlar dig, men går relationen vidare?
Jo, den går ju vidare. För jag var ju förälskad i honom. Och vi hade ju jätteroligt tillsammans. Och jag förstod inte riktigt då att han var mer och mer, liksom att han kontrollerade mig. Utan jag tänkte mer att ja, men det är väl romantiskt och gulligt liksom. Men det blev att jag fick sluta. Jag jobbade som bartender och då fick jag sluta jobba där. För det var ju inte bra. Jag utbildade mig då samtidigt till någonting annat och hade ju en karriärsplan, men jag utbildade mig färdigt, men sen när jag ville gå vidare så nej, men inte ska du göra det, utan liksom, han ville inte att jag skulle fortsätta utbilda mig och göra en karriär på mitt, ja, för mig själv då. Och sen så var det väl att vi umgicks, men det blev att slut så jag jobbade inte extra någonstans. Jag umgicks inte med så många mina vänner. Det var mycket att man umgicks med hans familj. Jag utbildade mig då inte vidare. Så jag hade kunnat fått ett chefsjobb som jag ville. Och jag ville åka utomlands och jobba. Det tyckte han inte alls var lämpligt. Så då gjorde jag inte det. Men vi bodde ju tillsammans då i hans lägenhet som han hade köpt i sitt namn. Och jag tänkte inte heller så mycket på det. Så där. Men liksom att, jag tyckte att det skulle vara konstigt. Han köpte en lägenhet, jag har gjort med om min lägenhet. Men han gick och köpte en lägenhet. Ja, vi flyttade in där tillsammans, men han var ägare på den då. Sen friade han till mig. Och då så tackade jag ja, eller ja, så vi skulle gifta oss. Och så skulle vi ha ett stort bröllop och många gäster. Och då ska man ju fylla i ett sånt här, om man ska byta namn. Och då ville jag gärna kvar mitt flicknamn då. Och då så sa han, nej men du ska inte ha kvar ditt flicknamn för att du tillhör mig nu. Så det är ingenting som, det, jag menar, och då hade vi en diskussion kring det, ja men nu lever vi ju ja, på 2000-talet och vi, jag menar, det finns ju många män som tar kvinnors namn. Ja men det är inte lämpligt och vad är det för man liksom, han, det var ju en veik man och sådär, utan du, nu vill jag att du ska bara heta mitt efternamn. Och just för att jag tillhörde honom. Och det var det som jag bara, men vänt, att jag tillhör någon. Det var liksom då jag började få lite så här varningsklockor. Liksom att, och då hade det hänt lite olika grejer under tiden också. Som, ja men allting var liksom lite på hans villkor. Och vi reste till de länder som han ville, eller vi gick på de middagar som han ville, eller så var det viktigt många gånger när vi gick på middag att jag skulle, ja men nu ser du till att bli vän med de här och nu ska vi gå på de här middagen, för han behövde ju det på något sätt, för han själv pratade ju inte så mycket på middagar om det inte handlade om honom, att han inte var i centrum, för då kunde det vara om en av mina bästa vänners bröllop skulle vi gå på. Och då, vi hade ju ingen lust att gå på det egentligen. Och alltid när vi skulle gå på fest fick jag alltid sitta, eller middag, så fick jag alltid titta och säga, bara, är han ensam, har han någonting att dricka? Är det någon som pratar med honom? Jag hade alltid lite ont i magen varje gång vi skulle gå på något sånt där. Och just på det här bröllopet då var ju väldigt så här, att han står ju själv då, för att han kände ju inte så många. Och det handlade ju inte om honom. Så då fick jag gå och se till att han hade någon whisky. Eller att han liksom fick stå och prata med honom. Han gillade ju inte att dansa och liksom mingla så med folk. Och då sa jag så här, han var ju så sur då. När vi, han ville gå tidigt ifrån det här bröllopet så vi fick gå. Och så när vi går därifrån så sa han så här, jag tycker det var en jävla skitfest. Brudgummen kunde inte ens komma upp och hälsa på mig. Och då sa jag, men han har ju gift sig, så då kanske du får gå och hälsa på honom. Men det skulle inte falla honom, utan han vill att folk ska komma till honom. För han tyckte ju inte att han behöver gå och hälsa på folk. Eller. Och då så fort han kände att han kände i olika sådana miljöer eller fester, eller det kunde vara vad som helst egentligen, och det inte handlade om honom eller samtalsämnen som han kunde behärska eller prata om, så blev han alltid avvek, eller man såg att han stod och blev surare, så tänkte jag, då fick man oftast gå liksom. Jag fick se till att han skulle ha det bra. Och sen ja, så gifte vi oss då, och det var då jag märkte de här sakerna, att det blev mer och mer kontroll. Och sen skulle vi köpa hus, och då ville han att, och jag ville inte köpa det här huset. Men det var en bra affär då. Så att det skulle vi göra. Så vi fick flytta in i det huset fast jag absolut inte ville. Och sen blev jag gravid med vårt första barn. Och vi var i ett annat land. Och så blev vi placerade på ett hotell. Och vi skulle äta en nyårsmiddag där. Och då var det ju andra hotellgäster där. Och han började diskutera. Blir väl lite ovän med en av de här gästerna. Vi känner inte dem. Ovänner. Han var ganska onykter, den här personen. Andra personen då. Och blev ganska hotfull. Men de började bråka lite grann. Och det var ju jättemånga bord där. För det var nyår. Så att det var jättemånga bord och många gäster som satt åt. Och så var det en scen. Och så skulle, det var en band som spelade. Men det var ingen som dansade. Och sådär. Och så säger den här mannen då, som är jätteonykter då. Och liksom hotfull, så säger han, jag vill dansa med din fru. Och jag ville ju inte det då, för jag tyckte han var jätteobehaglig. Och då så säger då min exman då att han, att jag nu går upp och dansar med honom, för annars så kommer jag ju åka på stryk. Så nu får du gå upp och dansa med honom. Och då fick jag gå upp och dansa med honom och han, den här mannen då, stod ju och tafsade på mig mitt framför alla. Vi stod på en scen och jag ville bara därifrån och var ny, liksom, jag var gravid med vårt första barn, och Och sen så fick jag stå där och dansa flera danser då, för jag försökte gå av. Men då så släppte ju inte den här mannen mig då. Och sen när jag väl kunde komma av scenen och så pratade jag då med min exman, så säger han så här att jag sa det, jag förstår inte hur du kan låta mig göra så här. Ja, men annars hade jag ju åkt på stryk. Och då fick jag också såna här varningssignaler att han skickade gärna fram mig eller andra för att skydda sig själv på något sätt. Det var inte så att han skyddade mig. Jag menar, jag var ju faktiskt gravid och kvinna, och den här mannen var så obehaglig. Och jag sa verkligen att jag ville inte dansa, och då tvingade han mig till det och göra det i alla fall. Och hade jag inte gjort det hade han ju bara bråkat med mig. För då började det lite så här, ja, men du ska göra som jag säger. Och det var ofta så att jag skulle göra som han säger. Eller han kunde stå inför folk och hålla armen om min hals där och klappa mig på huvudet. Ja, men lilla gumma, vad fattar du då? Du är ju bara en från landet. Eller ja, men du är ju bara en simpel. Vad det du jobbar med är väl inte så viktigt. Eller du är ju bara en simpel person. Han kunde gärna stå och förnedra mig liksom inför, eller nedvärdera mig inför folk. Och det brukade jag säga stopp till, att det fick liksom ändå, någonstans så fortsatte han ändå med det på olika sätt.
Är det något mer viktigt som händer som du vill berätta om fram tills du får barn? Tycker du att relationen ändrar sig under den här tiden när du är gravid?
Jo, men det gör det. Det ändrar sig. Han jobbar mer. Han är liksom inte hemma. Och sen när vi blir gravida, hade en ganska svår förlossning. När vi kom hem då, jag och barnet, så hade jag bett om att jag ville vara liksom själv hemma, för vi hade en hund då, eller som jag hade haft med mig från början innan vi träffades då, och att jag ville att hunden skulle träffa det här barnet först och sådär. Och då när jag kommer hem, då hade han hela huset fullt med sin familj som stod där, och jag kommer ihåg att jag blev så ledsen, för att jag ville ju komma hem dit själv, att vi skulle bara vara vi. Och sen så blev jag sjuk efter, och då så skulle jag laga middag, tyckte han, och jag låg ju bara och var jättesjuk, hade jättehög feber och kunde inte amma, och han ringde, ja det är inte så farligt, du kan minsann gå och göra middag, och vi ska ha middagsgäster och sådär. Och sen så kom ju de här middagsgästerna, och de sa, men gud, att de såg ju att jag var jättesjuk, så de åkte ju hem då. Men det var liksom att det var bara för mig att ställa mig och laga mat, och det gjorde jag ju då för husfriden skulle lite grann. Så då började det accelerera, och han var ju inte pappaledig, för det var ju inte män, var ju inte pappaledig. De män som var pappalediga var ju fjantar och så där. Så det började eskalera mer och mer, skulle jag vilja säga.
Hur långt hade er hela relation och äktenskap pågått här?
Nu ska vi se här. Det hade väl pågått, vår relation hade pågått i 5 år. Vi hade varit tillsammans i 5 år. Och äktenskap hade varit 2 år. Då. Så att det var. Och sen så blev jag ju gravid med vår andra barn. Då inledde han en relation med en annan kvinna. Och under, mellan första och andra barnet, så dör hans pappa. Går bort hastigt. Så det var ganska turbulent kring det då. Och mycket som skulle ordnas, och alla var i chock och sådär. Och då ändrade han också. Han blev en annan person. Han, det är ju sin sorg såklart och sådär. Och då så blev jag gravid med vårt andra barn. Och då upptäcker jag, och han blir elak liksom och tycker att jag är tjock, och han kunde påpeka saker, och då var jag ju gravid, men då väljer han i alla fall, eller jag upptäcker att han har en annan relation, och han ljuger ju om det då.
Så hur upptäcker du det?
Jag märker att han är annorlunda sådär. Han gick och gömde sin telefon eller vände den upp och ner. Han kom hem sent på kvällarna och han hade alltid möten och sånt där. Och sen så går jag upp en natt och går in i hans telefon och då säger jag att han har liksom en sms-konversation och att han har ringt den här kvinnan då många gånger. Och då ifrågasätter jag ju det. Och då säger han att det är mitt fel för att jag är så äcklig liksom och tråkig och att jag är värdelös som person och jag var värdelös som mamma och jag var så värdelös att om jag skulle förmodligen inte klara av att föda ut vårt barn som jag var gravid med och sånt där, stod han ju och sa då. Och sen så lämnar han mig med ett litet barn på 1,5 och sen höggravid då. Och sen så börjar han och ja, han har en relation med henne då. Hans mamma och syster, de ljuger för mig. De säger att han bor hemma hos sin mamma, vilket han inte gör. Jag stod helt själv. Jag jobbade ju då heltid också. Så det blir ju ett kaos i mig liksom, att hur jag ska lösa allt och bli lämnad när man är höggravid är ju liksom tufft. Och då fortsatte han och liksom ringa, han kunde ringa till mig och skrika på mig eller han kunde dyka upp hemma bara och stå och tala om liksom hemska saker om hur värdelös och ful jag var. Att han skulle se till att krossa mig, han skulle ta allt ifrån mig, han skulle placera mig, om jag hade tur så skulle jag få bo i någon liten lägenhet i någon sunkig förort, så att jag skulle passa mig jättenoga för att, vad jag gjorde och vad jag sa. Jag skulle göra som han sa. En dag kom jag hem, då fanns inte bilen där, fick jag gå. Och han blev liksom mer och mer hotfull. Och då hade jag ju vänner då som fick hjälpa mig. Jag fick ju började gå i terapi. Och vi skulle då gå i någon sån här parterapi. För att försöka någonstans få något lugn på det liksom. Men han lyckades ju. Den första terapeuten vi gick till, han lyckades ju han manipulera, så den här terapeuten satt ju och sa att allt berodde på mig. Och att jag var ju tvungen att förstå att så som jag agerade och så som jag var som person, så var det väl inte konstigt att han lämnade mig och sådär. Och då blir man ju och börjar man ju såklart ifrågasätta sig själv och han hade ju tryckt ner mig så länge, i så många år, fast jag visste ju inte riktigt om det. Och sen så ska vi då, så blir jag, alltså, våran son då, var jag kom för tidigt. Och då hade jag ju pratat med sjukhus och allting sånt, att han fick ju inte lov att komma in på sjukhuserna. Och det var ju liksom, det visste de ju då. Jag hade en nära vän med mig då vid förlossningen. Och sen så när jag hade fött honom då, så han lyckats ta sig förbi allt det där, så knackar det bara på dörren, då står han där. Och jag vet inte riktigt hur han kom, men han lyckades komma förbi och kom in där då. Och när man är nyförlöst så säger man ju inte, eller man är ju ganska chockad liksom, eller man är trött och man vill ju inte bråka eller så. Och då ville han hålla i sin son då, så då sa jag, det fick han ju göra då. Och sen åkte ju han, vi bodde ju inte ihop då sådär. Så att jag åkte hem med min kompis och till vårt hus då. Och då började han ångra sig över det han hade gjort. Och började då be om förlåtelse. Då började han tyckte att vi skulle försöka hitta tillbaka till varandra. Och han kände inte igen sig själv i det här, hur han hade behandlat mig då. Och kom ju då med presenter igen och sådär. Och det gick ju ett tag. Och jag mådde ju ganska dåligt av alltihopa. Och sen hade man ju fått barn också. Så jag gick ner jättemycket vikt jättesnabbt. Och vi började gå i terapi igen. För jag är ändå en sån här person som, det är klart man ska kämpa för familjen och man ska liksom, se till att man har en familj. Och vi hade två barn tillsammans då och sådär. Så då tänkte jag så, ja men vi går i terapi så får vi se vad som händer. Och då hade jag ändå förklarat att han hade varit väldigt hotfull och behandlat både mig och vår dotter ganska illa. Och sådär. Men då säger de bara så, ja men då var det att han var i en psykos. För att hans pappa hade dött och att det här var ju inte han. Och det skulle jag ju förstå att det var ju synd om honom. Och det är en psykos kan ju alla hamna i som är stressade. Och tänkte, ja nej, men då är det nog det då. Och sådär. Och sen så förlät jag ju honom då. Och så hittade vi tillbaka till varandra så fortsatte vi liksom att vara gifta då. Men, det gjorde vi. Vi fortsatte att vara gifta och levde ihop och byggde ett hus. Han gick och köpte en tomt och vi skulle bygga ett hus. Vi skulle börja på en ny kula i ett nytt hus. Och det skulle vara... Och så kom ju alla de här presenterna igen då. Jag visste ju inte riktigt vad en psykos var eller vad det innebar riktigt, men jag såg ju jag såg att han hade förändrats mer och mer och blev mer och mer aggressiv. Jag såg ju det, men jag förstod inte att det var en psykos, utan det var ju någonting som när terapeuten sa att ja men han hade en psykos, tänkte jag ja men det då kan man väl ha det då, eller liksom, så att jag tänkte inte så mycket, jag tänkte att det var lite konstigt men ändå så, ja det är klart det var stressigt runt hans pappas bortgång och sorg i det och sådär så då tänkte jag, det var nog det berodde på, för sen helt plötsligt blev han jättesnäll. Det vände ju från en dag till en annan. Och så blev han helt plötsligt jättesnäll. Och bad om ursäkt, jag måste förstå att jag mått så dåligt för min pappa. Och det här med psykosen och allt det där då. Och sen så mådde jag ju ganska dåligt. Så han var ju ändå väldigt kontrollerande men snäll då. Och han hade ju inte... Liksom, han hade ju inte, för han skulle ju krossa mig, det var ju det han skulle göra, det var ju det han sa hela tiden. Och så lyckades han väl inte riktigt med det, men eftersom jag då sov jättedåligt, ensam med två små barn, och då så fick jag väl någon så här att, jag blev deprimerad, eller blev ledsen liksom, och sådär. Och då tyckte han att jag skulle åka in på sjukhus, han kallade det för mentalsjukhus då. Han tyckte att jag skulle läggas in där. Och då så sa jag att jag behöver inte det, utan det enda jag behöver göra det är ju att få sova. Och han tänkte ju inte ta hand om det här, utan jag fick ju flytta hem till hans mamma då. Och bodde där. Och fick hjälp för att, och så. Så att hon hjälpte mig med barnen och sådär. För han jobbade ju jättemycket och så. Men sen i alla fall så åker han med mig till ett sjukhus. Och tar in mig där. Och jag säger att jag vill inte in på den här psykiska avdelningen då. Men han tyckte att jag skulle absolut in där. Så han tvingar in mig där. Och sen går han. Och då kommer inte jag ut därifrån. Så jag blir inlagd och inlåst då. Och där har han våra två barn hemma hos hans mamma då. Jag får inte träffa dem. Jag är ju där i sig bara en vecka. Men en vecka av att inte vara sjuk. Jag var ju inte sjuk på det sättet. Utan jag behövde bara sova. Och då fick han ju mig inte omyndigförklarad. Men det var ju det han ville. Men jag förstod inte det då riktigt. Så jag låg ju där då. Och hans mamma fick ju ta in våran son bakvägen så att de andra patienterna inte skulle se det där. Han kom inte och hälsade på mig alls. Och jag fick ju amma där då. Sen fick jag sluta att amma då. Och det var ju en sorg i sig. Men jag var ju så stressad och visste inte. Jag sa att jag ska inte vara här.
Jag måste ut härifrån. Och sen till slut efter en vecka så blev jag utskriven då. Och det var, men då blir det ju massa andra frågor istället av andra myndigheter och sådär. Men sen ändå trots allt på något sätt så förlät jag han. Och då kom jag ihåg att jag tänkte att det hade varit lättare att gå än att förlåta.
På vilket sätt?
Ja, men för många bara, hur kunde du förlåta honom? Alltså vänner och bekanta och sånt där. Hur kunde du ta tillbaka honom? Alltså man blev lite ifrågasatt, så det var ganska jobbigt att stå upp för det. Eller vad man, alltså stå upp för mitt val. Alltså det här var ju mitt val. Jag gjorde det mycket för att jag ville ha en bra familj, en lycklig familj. Jag ville inte att jag skulle vara skild med mina två små barn. Och de skulle inte komma ihåg att vi inte har varit en familj. Och han var ju väldigt, väldigt snäll när han var snäll då. Och sådär. Så det tyckte jag var jobbigt. Men jag kommer ihåg att gud, det hade varit lättare att bara gå än att stanna kvar. Och nu när jag lämnade honom andra gången efter många år så tänker jag tvärtom. Det hade varit lättare att stanna kvar än att gå.
Vad hände sen här? För du förlåter honom och du fortsätter ytterligare då den här relationen. Stannar ni kvar i Sverige eller?
Ja, vi stannar kvar till en början i Sverige och vi trivs bra här. Jag trivdes jättebra, jag hade ett bra jobb och sådär. Men sen tyckte han att jag skulle sluta det jobbet och börja jobba på hans företag. Så då gjorde jag ju det, så upp mig, började på hans företag. Eller hans, det var ju egentligen vårt företag. Men så jobbade vi tillsammans där och sen så började han och starta filialer kan man säga, utomlands då. Och så han reste jättemycket, han var nästan aldrig hemma. Och han reste då till det här landet och var där mycket och tyckte då att ja, men vi kanske ska flytta dit. Och egentligen ville jag inte flytta utan jag trivdes ju bra där vi var, bodde i Sverige och sådär. Men jag har alltid varit öppen för det är klart att vi kan flytta och prova på det och då kommer det ju vara med familjen. Och han kommer ju inte behöva resa så mycket och sådär. Och då valde vi att flytta till det andra landet. Så packade ihop allting och barn och sålde hus och flyttade dit. Och då var allting lugnt. Men när vi väl flyttade dit så, och då skulle de ju in i skolor och det var massa nytt. Och de var ju jätteledsna, de kunde ju inte det här språket. Och det var ju en helt annan... Ja, men det var ju helt annorlunda mot Sverige.
Och vad kan du berätta lite hur det var i det här landet och vad som skilde sig?
Ja, men precis. Det var ju ett stort land. Det var privatskolor. Barnen gick i privatskola. När vi flyttade dit så hade vi en stor våning på 350 kvadratmeter som han ägde då. Det är varmt. Det är svajande palmer. Det är människor glada och trevliga. Det var stränder. Det var det här paradiset verkligen. Allt finns. Allt som man kan tänka sig och vill göra kan man göra där. Vackert på ett sätt skulle jag säga. Och där är ju allting uppbyggt på det sättet att man kör bil. Så att man åker ju inte kommunalt eller cyklar eller så, utan man kör bil överallt. Och det är ganska stora, liksom långa avstånd då. Och barnen gick i privatskola. Och det var jättetufft i början. Och man skulle sätta sig in i allting och sådär då. Och när vi flyttade dit, då började han resa till Sverige. Så då blev jag ensam där. Då var han tvungen att resa till Sverige hela tiden. Så då stod jag där själv i ett nytt land med tre barn och skulle lösa allt det här. De var ju ledsna och ville inte gå till skolan och saknade sina kompisar. De förstod inte språket. Där får man inte någon lunch i skolan utan man gjorde matsäck varje dag. Och det skulle ju vara mellanmål och lunch. Och man kan aldrig lämna barnen där. Det är stor kidnappsrisk. Så att man skulle inte som i Sverige köra dem till en fotbollsträning och sen kan man åka därifrån. Utan du måste vara med dem hela tiden. Så att det var ju också en oro. Så man var tvungen att ha koll på sina barn hela tiden. Om man gick i mataffär, man var tvungen att hålla i vagnen och inte lämna en. Eller inte prata med några främmande människor. Eller gå fram till någon som har en hundvalp. Eller man fick ju verkligen liksom skrämma upp dem då. Men och då så, vi hade ju bil och vi vet det, körde ju. Och det var ju liksom i början så var det ju bra. Men sen började jag ju märka att jag var tvungen att fråga honom om man skulle skriva på papper till exempel. Så var jag tvungen att fråga, ska jag skriva att jag är hemmafru nu? Eller ska jag skriva att jag är administratör? Eller vem är jag? Ja, men i det här, då kan du kryssa för att du är hemmafru. För det ser bra ut. Jag tar hand om familjen då.
Upplevde du att han ändrade beteenden också nu i det här landet?
Jo, i början var han ju lugn och snäll och sådär. Och sen så ändrade han beteende. Och det gick ganska fort, skulle jag säga. Vi skulle ju gå, man skulle lära känna nya människor. Och man skulle gå på middagar. Och det var och då var det ju liksom viktiga personer som var bra för honom. Och då sa han, ja men nu ska vi gå på de här middagarna. Och sen du ska gå med liksom. Jag skulle knyta kontakter, för det gjorde man ju i skolan bland annat. Man träffade ju andra människor, och eftersom vi hade det bra ekonomiskt så hade ju de andra som hade sina barn i privatskolor hade ju också det. Så han ville ju att man skulle knyta kontakter, och då var det jag som skulle se till att vi blev bjudna på middagar och sånt där. Och han hämtade nästan aldrig barnen på skolan, så att vid något tillfälle så frågade en klasskompis, en av våra barn, om hans pappa var död. För de visste inte om han hade någon pappa. För att han var ju aldrig i skolan. Så han engagerade sig i ingenting. Och då, när vi flyttade, då hade vi 3 barn. Vi fick 1 barn till, en son. Och då hade vi 3 barn, så att jag hade ju hand om 3 barn och 3 lunchlådor. Och var jätteaktiv i de här skolorna då. Och var med i såna här olika grupper som man kan arrangera saker. Och då var det mycket sån här välgörenhet, och man skulle tjäna pengar för skolan då. Så föräldrar kunde vara aktiva om de ville. Det var ju ingenting som man behövde vara. Men jag tyckte det var intressant och ville gärna vara aktiv. Och så jag satt i såna olika styrelser och sånt där. Och lärde ju känna allt och alla egentligen. Och då blev det... Så då blev jag en sån här, jag blev bjuden på många middagar, men då var det ju jag som stod i centrum. Och det gillade ju han inte, så då tyckte han att jag skulle lägga av med det. Utan jag engagerade för mycket, så då skulle jag lägga av med det. Så då fick jag ju lägga av med det då, gjorde jag. Och sen så skulle vi, när vi var hemma här och hälsade på i Sverige, jag och barnen då. För jag flög ju oftast själv med barnen, och de var ju små, så att... Men jag flög alltid själv, han flög alltid i något annat plan. Någon dag senare, för han flög alltid business, flög vi på samma plan, så satt vi där bak. Och han flög business, för han var ju tvungen att jobba. Eller han hade ont någonstans, eller var tvungen att sova. Och sådär. Men då var vi i Sverige, och då ringer han mig från det här landet. Och så säger han att nu har jag köpt ett hus. Vi ska flytta in, och han hade köpt ett jättehus som höll på att byggas då. Och jag blev ju glad för det, såklart, att det var ett hus. Men så tänkte jag, okej, vad konstigt med att vi inte har sett på det här tillsammans eller sådär. Men det var han som hade fixat allt, och han hade skrivit på alla papper. Och han stod som ägare på det här huset och sådär. Så när vi åkte tillbaka så fick jag ju sköta hela det där bygget då. Och han reste hela tiden. Och jag skötte väl hemma, allting på hemmaplan då. Och allt vad det innebär. Och så flyttade vi in i det här huset. Det var ju bra. Men jag fick alltid höra hur dyrt det var och att jag skulle vara tacksam. Han tyckte det var jobbigt att jag då umgicks med kompisar. Och jag hade börjat
spela tennis, så man lärde känna folk på det sättet. Han ville alltid att jag skulle ha mina dyra klockor på mig och vigselringar, och för att det skulle synas att jag var gift med honom. Och då började, så kunde det vara så här, men vi ska ha middag idag. Så att du får fixa middag. Och då var det inte liksom middag för två personer, utan det var, kunde vara 10 personer. Då fick jag reda på det 2 timmar innan. Och då var jag tvungen att fixa middagen och laga mat för alla. Och så duka av, diska. Det skulle vara cappuccinos, det skulle vara whisky. Så att jag var som en hembiträde nästan. Och vi hade ju, hans familj bodde hos oss ibland 3 månader. Och så där. Och fick jag ta hand om allt det. Och de hade ju, hans syster då hade ju barn. Så då tog jag med hennes barn, eller deras barn, på aktiviteter. Jag tog hand om min svärmor. Såg till att hon kom på luncher med väninnor. Jag blev tystare och tystare och tappade mer och mer bort mig själv, skulle jag säga. Så att jag blev ju någon robot som egentligen inte kände någonting. För att om jag hade diskussioner, jag trivdes jättebra med mina vänner. Jag är ännu kvar i stort sett alla vänner. Där borta, eller det har jag, och jag trivdes jättebra där borta, det gjorde jag, men jag trivdes inte, alltså jag blev ju någon annan i vårat hem än den person som jag var. Jag sa aldrig ifrån, hade man diskussion, jag kunde säga så här, men alltså, behöver vi ha så här många gäster, behöver de bo så här länge hos oss? För det är ju ganska jobbigt att ha 5 personer till i ett hus i 3 månader. Och sådär. Men då blev det alltid att jag var gnällig, eller jag skulle minst vara tacksam för allt som fanns här. Och här går du omkring med 250 000 på dig, typ, kunde han säga då. Och det var ju klockor och smycken. Och så då blev det så här, men gud, han har ju inte köpt det här som gåvor till mig. Han har ju köpt det mig som att jag ska visas upp. Förstår du? Jag kände mig liksom nästan som en julgran. Att jag ska på med allt det här för att det ska se så bra ut som möjligt. Och sen blev det ju att han blev hårdare och hårdare med barnen. Att de var tvungna att sitta liksom raka i ryggen när vi skulle äta lunch eller middag, om han var hemma. Så var det liksom att nu kom pappa, nu har ni servetten i knät, nu sitter ni raka i ryggen och inte bråka nu och sådär. Så att jag var väldigt beskyddande. Han kunde stå och skrika på dem. Alltså bara stå och skrika på hur, att de skulle vara tysta. De fick inte vara i huset, de fick inte ta på väggarna. Det här huset var så dyrt och vissa rum fick man inte vara i. Så den biten trivdes jag ju inte med. Men sen var han ju bort ganska mycket. Han reste ju så mycket, så att då kunde vi leva ett annat liv då. Mer avslappnat. Men så fort han reste så fick jag ju listor med vad jag skulle göra. Och listorna blev längre och längre. Det var allt från att tvätta bil och handla till att stryka hans kläder, till att hänga dem i, det var ju så här färgordningar. Det var ett jättestort hus vi bodde i. Det var ju 700 kvadratmeter med pool och allt du kan tänka dig, båt och jetskis och allt det där skulle tas hand om. Så det var ju det som jag fick göra då. Så jag hann ju liksom inte med riktigt, samtidigt som jag var själv med 3 barn och sådär. Så i det var jag inte så lycklig faktiskt, utan jag blev tystare och tystare. Men jag var jättebra att hålla upp en fasad.
Mm. Kan du berätta hur, när vändpunkten kommer i en relation och de starkaste minnena du har från det här landet?
Det började ju successivt. Liksom, att han, det blev att han skrek mer och mer och blev liksom mer och mer aggressiv. Och sen så var det kanske när vi hade bott där i 5-6 år kanske, då kom ju vändpunkten då, skulle jag säga. Och då var det liksom att vi hade någon diskussion och han blir ju jättearg. Och då så säger jag, men man kan ju aldrig ha en diskussion Och då förklarade han för mig, ja men med det jag har en diskussion, om vi tar alfabetet skulle han förklara för mig då, för att jag fattade ju ingenting. Det var för att ha det från A till Ö, och med mig kunde man bara komma till F. Sen hade jag, kunde jag inget mer eller hade ingenting mer. Och då så ställde jag en fråga, ja men om jag skulle säga jo på allting som du säger då, skulle vi komma till Ö då? Ja, det skulle vi. Jag bara, men då är det ju liksom inget samtal eller en diskussion, utan då har du ju bestämt det bara. Och det började liksom då. Och när jag började ifrågasätta honom. För jag kände att men någonstans så måste, jag har ju också ett liv. Någonstans så kände jag att jag måste ju också ha ett liv. Och då, det var där det blev liksom att när jag blev också omtyckt i skolorna och att jag fick de här inbjudningarna och sånt där. Det var då det började, skulle jag säga.
Mm.
Och han blev mer och mer aggressiv. Och han kunde rycka tag i barnen eller slå dem med handflatan i huvudet. Och framförallt mot våran mellersta son.
Hur kände du när han betedde sig så mot era gemensamma barn?
Nej, jag sa ju till honom ofta. Och sen så blev det ju att jag... Och då blev det ju jättemycket bråk. Och då fattade jag ju ingenting. Det sa han, jag förstod ju ingenting. Och barnen skulle minsann göra som han... barnen och jag, vi skulle minsann göra som han säger. Det är ju han som betalar allt och det är han som står för allt. Och vi skulle aldrig kunna bo så här fint om inte det var för honom och sådär. Och sen så har våran, liksom när de pratade i bilen till exempel, om han, när vi var i bilen, då kunde han slå våran mellersta son då på benen till exempel, för att han skulle hålla tyst och sådär. Och en gång så blev han så arg så gick han ur bilen och så slår han med knytnäven i bilen i balken så den böjer sig. Så arg var han. Och jag var, blev ju mer och mer så här, så att liksom det som jag sa förut, att ja, nu kommer pappa, nu sitt ner och bråka inte och säg inte emot, utan sitt och ät med kniv och gaffel, få åt dem med fingrar, det värsta han visste. Och man fick inte äta pommes frites eller sån här, du vet, hamburgare med händerna, utan man skulle äta med kniv och gaffel. Och så fort han behövde vila, så jag tog alltid ut barnen, så vi var ute nästan hela dagarna för att det skulle bli lugnt, så det inte skulle bli något bråk. De fick aldrig vara med liksom vid, i soffan eller se på tv, då fick de gå upp och vara på sina rum. Och sen så var det, det var vid några tillfällen, ett tillfälle så säger våra, en av våra så, barn då, så säger han så här att ja, jag är så rädd att pappa ska slå mig. Men han står, när jag står uppe vid trappen, så står han med hittad knytnäve över mig. Och då accelererade allting också med hans utbrott. Och han fick så enorma utbrott. Och han kunde gå på gräsmattan fram och tillbaka. Och han kunde skrika på en att man inte hade, att han inte fick rätt frukost. Så jag fick ta kort på olika, han skulle ha stekt ägg och korv en dag och sen nästa dag så var det rökt lax med någonting annat, och då fick jag, ja men den här laxen smakade ju inte bra, då fick jag ta kort på den, det här smakade inte bra, då fick jag gå till en annan affär och köpa annan lax och så smakade den bra, då fick jag dokumentera det så jag visste vilken maträtt jag skulle köpa. När man hörde han uppifrån, för vi hade sovrummen uppe och han gick ner i trappen, då kunde jag hälla kaffet i kaffekoppen, för annars var det för kallt. Det liksom, jag fick klä upp mig, jag klädde upp mig hela tiden. Varje kväll så hade jag en lång klänning eller jag kunde inte gå omkring i mysbyxor, eller om jag hade sportat då luktade jag svett eller det tyckte han var äckligt. Så han kunde säga saker, sen kunde han säga så bara, men det där var ju inte så trevligt. Ja, jag har inte sagt, jag fattar inte vad du pratar om. Nej, det här har jag inte sagt. Stämmer inte. Så började han då, och då började jag, sa han inte det, eller vad var det nu och sådär. Och sen så sitter vi vid ett middagsbord på en restaurang, och ett av våra barn då, det var ju mellanson, han tar ett pommes frites med fingrarna, och då börjar han att skrika på honom. och säger de hemskaste saker du kan tänka dig, så att alla runt omkring vänder sig om och så säger, men nu får du lugna ner dig. Och då så säger han, ja vadå då, det spelar väl ingen roll, ingen förstår ju vad jag säger. Och hade de hört och förstått, eller de hörde ju, men om de hade förstått vad han sa, så hade de ju ringt polisen. Alltså han var, och då bestämde jag mig för att jag måste lämna honom.
Och i nästa avsnitt så får vi höra del 2 av Jeanettes berättelse.
Podplay, en del av